Ja, då säger vi välkomna till ännu en vecka med Offsides podcast. Johan Renius, du sitter här mitt emot mig. Och jag tänkte börja någonstans i din fantasivärld och ta upp en liten sak som jag sprang över igår. Det är ju din favoritera, vi pratade om detta förra veckan. Men slutet på 90-talet, jag läste en text i The Athletic som avhandlade Wenger och Sir Alex Fergusons rivalitet.
Ja, det finns ju mycket att säga om.
Det finns mycket att säga om det. Tydligen så var det så, enligt en hemlig källa som denna Athletic-reporter hade pratat med, att på slutet på 90-talet så började Ferguson bli mer och mer besatt av att hitta små fördelar som gjorde att oddsen ökade för att hans lag skulle vinna. Och då var det så att han satt tydligen i någon säsong, i timmar varje vecka, med groundkeepern, får man säga, som skötte gräset på Old Trafford. Och gick igenom kvadratmeter för kvadratmeter hur gräset skulle klippas. Och kunde vara så att om Ferguson visste kanske att man hade en reserv på högerbacken som var lite långsammare än vad motståndarens vänsterytter var, då lät man gräset på några kvadratmeter där spelet ofta förs, vara lite högre. Och i andra änden så kunde det vara så att man hade en snabb ytter och då ville man klippa det så himla kort som bara möjligt. Så det var verkligen kvadratmeter.
Menar att gräset alltså inte var exakt likadant klippt på hela mattan. Men de ska ju ändå byta planhalva.
Precis. Den invändningen kan man ha. Ja. Och det framgick ju inte riktigt hur man skötte den logiken eller den problematiken. Men jag gissar att Ferguson var nöjd med att ha en fördel. Ja, precis. Det kommer jag till. Men att man i alla fall hade en fördel i en halvlek. Att man visste. Men framförallt så handlade det säkert om just det som du säger, placeboeffekten. Att Ferguson lurar sig själv lite grann. Och kanske också får med sig spelarna att de känner att vi har gjort eller tänkt på någonting som inte motståndarna har tänkt på. Att det blir ett mer psykologiskt övertag.
Just det. Var det Gunde Svan som var, han var väl en perfektionist överhuvudtaget som skidåkare. Men höll på och mixtrade mycket med sin utrustning och han pillade bort grejer. Om det var någonting på skidorna som gjorde den något gram lättare. Ah, och när man frågade honom om det så erkände han väl att jag tror ju, det kanske inte egentligen att det påverkar att jag åker snabbare. Men bara vetskapen om att jag är lite lättare än Björn Dählie. Ja. Ge mig en skjuts.
Ja, var det inte så att Johnny Ekström också gjorde något liknande med sina fotbollsskor?
Ja, och det är ju roligt då, för han var inte känd som en perfektionist annars, Johnny Bottom.
Nej, men det var så, om vi säger de här...
Plösen.
Alltså, ja, plösen. Jag kanske vissa skåningar känner igen det som tungorna på skorna, ödlorna på skorna, så själva den som ligger på vristen, om man säger, som man snörar över. Den tog han tydligen bort. Han klippte bort den för att det gjorde att han kände sig snabbare. Han blev ju givetvis inte snabbare.
Han var ju rätt snabb ändå.
Ja.
Känslan av att vara snabbare.
Precis. Ja. Ja, men det är ju, man kan översätta det här nya numret som har landat nu, eller i dagarna hos Prenumanter, finns i butik på torsdag. Så har jag ju en text om som jag har skrivit om tränarnas vardag, får man väl säga. Om kanske baksidorna snarare än uppsidorna. Och en del av detta handlar ju om, när jag har träffat alla de här tränarna, så har det ju också blivit så rätt tydligt att man försöker skaffa sig fördelar som man kanske som tränare nödvändigtvis inte tror gör skillnad, men bara att det gör en bra känsla.
Jag har gjort läxan.
Ja, precis. Man har gjort läxan. Att man har kollat på, om man är på Jasberg, så kollar man ytterligare en gång på Kalmar. När man ska möta dem, för att man tror att nu gör inte Magnus Persson det här. Att det gör att man mår lite bättre inom sig själv.
Ja.
Och det är väl samma som Ferguson jobbar med gräset då, med sin groundskeeper.
Tror du de ibland blir, precis som du vet hur man kunde vara i skolan om man pluggar för något prov och sen så, men det kom inte frågor på det här som jag hade lagt mycket tid på det här.
Ja,
de spelade aldrig den här crossbollen som jag hade suttit och lagt 10 timmar på att analysera.
Det. Det måste jag också träffa dem rätt ofta. Alltså. Ja. Alla de timmarna, jag kände att jag hade liksom knäckt koden.
Ja. Va? Kan du inte få frågor på det? Ja, du tog väl upp, gissar jag, i början där, och det var väl därför den där texten skrevs i mellan deras gamla rivalitet, var väl för att det var möte, gissar jag, på Paul Trafford då, mellan Manchester United.
Sårligt möte.
Arsenal.
Två gamla storklubbar, en dålig match.
Ja, han har ju tappat sin lyster, det får man väl säga. Och jag såg då inte denna på måndagskvällen, men kikade däremot lite på Hammarby och likt många andra.
Målmaskinen Hammarby.
Fascinerad av målmaskinen Hammarby. Kände också att jag hade sovit ganska lite och blev väldigt avundsjuk på när Rodic efter matchen sa, han gjorde hattrick, det betydde mycket, och sa nu ska jag gå raka vägen ut på krogen, tänkte man kanske. Men nej, han sa till Årsta och rehabilitera. Ja. Tänkte jag, fan, det låter skönt. Ja. Tänka mig att ligga där och få lite rehab idag. Ja. Men han gjorde ju 3 mål. Och de är uppe nu i ett målsnitt. Om man kollar rätt här, att det är 2,5 mål per match. Mm. Låter kanske inte så mycket. Man bara hör, gör de inte mer? De har ju vunnit massor med, gjort 5 baljer och sådär. Men det är högt om man bara tänker att man någon gång blir mållösa och så.
Vi pratade om detta precis innan vi gick ner här i vår poddkälla. Och då sa jag att jag tror att kolla upp på de stora ligorna så kan du se minst att 5 lag varje säsong de senaste åren har gjort minst 2 mål. Det stämde Premier League förra säsongen. Kolla Bundesliga, så var det bara 1 lag som hade gjort mer än 2 mål i snitt per match. Det var Bayern München. Man blir lite lurad. 2 mål låter inte så mycket, men det är ganska mycket.
Ja, det är det. Och de är uppe på 2,5 nu då. Det kan man jämföra med Hammarbys enda guld 2001. Då låg de på ett snitt på 1,73. Mm. Nu är det ju, de är ju inte favoriter fortfarande till att vinna, men det är ju ett minst sagt spännande derby som väntar mot Djurgården, och chansen finns ju faktiskt. De har väl Malmö kvar att möta också, tror jag. Och skulle de vinna och håller det här snittet så blir de bäst, i alla fall så som jag långt tillbaka jag har räknat, det vill säga 2000-talet. Kalmar har sett att några nämnde, det är väl för att sen det blev 16 lag så har de högst snitt. När de vann 2008 hade de 2,33 gjorda mål per match i snitt. Viktor Elm drog in 15 av dem, tror jag. Och Ingelsten satte väl rätt många. Mm, mm. Men högst, och nu hoppas jag att jag inte räknar fel, var då Djurgården 2003, då de var förkrossande överlägsna, de slutade på 2,38. Men då var det alltså inte 16 lag däremot. Tätaste guldvinnarna på 2000-talet, va? Vilka tror du det var som tätast bakåt?
Kan det ha varit AIK?
Det kan ha varit AIK. Mm. Det kan ha varit AIK till och med förra året. Jag tror inte att någon slår deras 0,5. Jag tror närmast är de själva på 0,67 när de vann 2009. Tittar man tillbaka är det ändå rätt vanligt att guldvinnarna har släppt in 1 mål eller mer till och med i snitt. Men AIK har tagit båda de här gulden efter att ha varit framförallt väldigt täta bakåt. Och det gällde ju minst sagt 98 också, tror jag.
Bra, ska vi då panga vidare med att säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med Olka Express. Som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor. Som till exempel nysläppta då Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor har ju då blivit oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet. Men det är en djungel, menar Olka Express, att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så, om ni är sugna på en fotbollsresa till hösten och vill boka med en trygg aktör, så kan ni göra detta genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Ja. Mm. I fredags stod ju du och jag på bokmässan, och när vi skildes åt utanför svenska mässan där, började det bli kväll, så tog våra fredagskvällar lite olika riktning. Mm. Jag åkte hem med en påse krögarpytt.
Och en påse dillchips.
Och en påse dillchips.
Ja, så deppigt var det, inte bara krögarpytt.
Nej, du sa också att det är så deppigt ut. Jag fattar inte vad det var som det deppiga i det. En påse dillchips. Sen när slutade det var härligt.
Nej, men det var mer krögarpytten som var deppig.
Ja, kanske det. Men medan du då drog vidare ut i kvällen och gick på konsert.
Mm. Dansade ut i fredagskvällen i Göteborg.
Ja.
Hade på mig cowboybootsen, cowboyhatten, för att se Sam Outlaw på Pustervik här i Göteborg. Och det var kanske inte mitt eget initiativ från början. Det var en kompis som gillar Sam Outlaw som lurade med mig på Sam Outlaw. Så jag gick dit med öppet sinne och kände att detta kan nog bli rätt bra. Det är inte så himla långt ifrån vad jag kanske gillar. Jag gillar ju amerikaner och gillar lite indie och sådär. Han är ju mer åt country-hållet då. Jag tänkte, ja, det kan man ändå gilla. Lite dragspel och lite blås och lite klackarna i taket.
Sluta, ge dig inte längre ut på countryvattnet. Du hamnar bara på djupare och djupare.
Ja. Och så börjar konserten med Sam Outlaw. Efter 2 låtar så har jag förstått att detta är ingenting för mig. Det är så långt ifrån någonting kan vara för mig.
Okej.
Okay. Inte alls vad jag gillar. Och först och främst så är det ju texterna som jag tycker är oerhört platta. Jag tror att jag skickade ett meddelande till dig där jag beskrev det som att denna Sam Outlaw var som en Per Gessler i cowboyhatt. Det var inte juni, juli, augusti, vi går och fiskar och så, men det var nästan åt det hållet. Han sjunger givetvis om kärlek och sorg och sådär som man kanske gör om man är i country genren. Men det var så platt så att jag kände att detta, lyssnar någon på texterna?
Jag vet inte mer om Sam Outlaw än att han är lite hypad och kanske särskilt populär i Sverige. Kan vi kanske få höra bara några sekunder hur han låter när han sjunger? Kan Simon lägga in det?
Men jag ser ju där på publiken där inne att jag är ju ganska ensam om att inte ryckas med här. Det är ju lite äldre publik. Det är ju många i flanellskjortor, flera stycken har på sig cowboyhattar och boots. En har till och med som står precis framför mig en cowboyhatt i USAs flagga. Och jag ser min kompis stå och dansa med lite, vicka på höfterna. Och jag bara känner, hur lång tid ska det här ta innan detta är över? Bland det absolut sämsta konserten jag varit på. Och jag går ut från konserten efter typ 2 timmar. Och även de här extra numren, du vet, när de klappar in honom. Jag tänkte, inte en gång till. Slita nu. Och så går jag ut. Vi ska hämta ut vår jacka för att gå vidare och ta någon öl. Och då kommer Erik Hilmersson, som ändå är bekant för vissa här i podden. Som
Göteborgsposten.
Göteborgsposten. Sportreporter. Snäll kille som vi gillar båda två.
Rolig.
Rolig. Som är också intresserad av musik. Han till och med hjälpt oss med vår gamla vignettmusik här i podden för hatten när vi hade den, va?
Just det. Hatten, hatten, lappen.
Precis. Han gillar musik. Och jag visste innan så sa jag det till min kompis att jag tror att den här sportreportern på GP kommer att vara här. För att det är precis hans grej, tror jag. Han kommer ut till mig, dansar fram till mig när jag står i kön till garderoben. Fan vad god han är, Samen då, Bengtsson. Nej, så sa jag, det är inte alls min grej. Bara, va? Och så hörde då min kompis detta, va?
För han, ja, sa han det. Trodde då att Anders tycker också det här.
Ja, precis. Han hade ju, vi har ju inte snackat under konserten. Och så sa jag det när vi gick ut från Pustervik. Att detta var den sämsta konserten jag varit på hela mitt liv. Oh, herregud. För mig var det en 4. Och sen så läser jag recension i GP. Också en 4.
4-4.
4-4. 2 dagar tidigare var en Stockholm hyllad i den recensionen också, i DN Kultur, tänker jag.
Alla verkar nöjda utom du.
Alla verkar nöjda utom jag.
Som var riktigt missnöjd.
Du, riktigt missnöjd. Och då tänker jag att jag är ju den enda som ser och förstår att jag har rätt och alla andra har fel. Jag är den som ser att Sam Outlaw i det här fallet, han är ju kejsaren som inte har några kläder.
Det låter ju inte så sympatiskt när du säger så här.
Nej, jag vet. Och jag vet ju att det kommer ju säkert vara några som tycker att Sam Outlaw är skitbra. Och så kommer att argumentera för varför han är så bra och så. Men jag står ju fast vid det. Att jag, framförallt, jag är ingen musikkännare på något sätt. Men jag vet ju ändå vad som är bra och vad som är dåligt.
Så kan du inte säga.
Om jag får vara
det
så.
Det passar väl inte dig?
Nej, det passar inte mig. Men jag måste också säga det. Att i det här konceptet som är Sam Outlaw, vilket blir rätt tydligt han kommer till Göteborg, är att man köper hela paketeringen av honom. Här kommer han in i cowboy hat, boots. Han har till och med flyttat till Nashville. Det är liksom, man köper hela konceptet liksom, att fan, han kommer från USA, country. Så här. Det är bra. Man liksom ifrågasätter inte om det är bra bara för att han är från USA och att han är nu bor i Nashville. Du, och att han håller på med country.
Du sa ju i början där att du gick dit och hade inte, du visste inte så mycket om honom. Nej. Du kände till honom men har inte lyssnat på honom. Mm. Det är ju rätt troligt att tänka att många däremot som gick och kollade på honom från början är väldigt förtjusta i den Sam Outlaw. Kanske fans då. Och precis som du säger så tycker man kanske att det är häftigt att han är här. Och jag har betalat en del pengar och vill att det ska bli bra. Så man kanske har några öl i kroppen också.
Det har man garanterat en fredag.
Och man är kanske positivt inställd från början. Och jag tänker att det här måste bli bra. Mm. Alltså likt då när en svensk klubb för ganska dyra pengar anlitar Verheyen som föreläsare. Så går man dit och är lite tindrande från början och då vill man att det ska bli bra och letar efter tecken att det är bra också.
Exakt.
Så kan det ju vara. Låter i för sig märkligt, för om man skulle översätta det här och det börjar bli dags att försöka närma sig en fotbollsvärld.
Ja,
här.
Jag har en tanke.
Ja, det hoppades jag, att du inte bara skulle prata om en spelning du har varit på. Men där skulle man ju säga då, om man är supporter, så skulle jag ju säga att man ofta är ganska kritisk från början. Mm. Eller det finns väl olika typer av supporter, ja, de som alltid är. Men säg att man utåt sett försvarar sitt lag mot rivaliserande fans eller journalisters påhopp eller vad det kan vara. Men internt och med sina medsupportrar så är man väl ofta väldigt kritisk. Mm. Många går väl på match och börjar nästan på minus och är oroliga för hur det ska gå, mm, eller man är gnällig och sen får man kanske vinnas över efterhand. Så är väl du när du tittar på ditt lag.
Absolut.
Till exempel. Och det känner ju säkert många igen sig i. Så det känns ju vanligare om man tar till fotbollen att man, mm, går nästan dit med ett kritiskt perspektiv. Och de som är riktigt, om man tar musiken, alltså de artister och band som har betytt mycket för mig, om jag pratar med dem om andra fans till dem, mm, så är det snarare att vi pratar om deras svackor och, mm, fläckar på solen, för det är mer intressant än att, mm, säga, gud, vilken låt är bäst på London Calling egentligen, mm, tycker du? Då är det roligare att prata när Joe Strummer var riktigt snett på det, mm, på något sätt. Så. Mm. Men det kanske är olika.
Ja, men det jag tänker när jag går ut då från Pustervik och jag känner, är jag den enda som fattar att detta är inte så bra? Går man ut från en fotbollsmatch så har man ju alltid ett resultat att förhålla sig till som supporter. Eller bara som att man går på en match för att det är kul. Man är i London en helg och så går man och ser Crystal Palace och så går man därifrån. Man vet ändå hur det slutade.
Sen kan man ju ändå diskutera, imponerade de så mycket som en del vill göra gällande? Mm. Eller var det inte så? Det kan man ju vara oense om.
Absolut.
Och ett kryss är ju kanske lite mer upplagt för tolkningar.
Ja, precis. Men du vet, det är som när du går på bio på en dejt. Du går första
var tag sedan.
Gången. Det var ett tag sedan. Men du och Janna, ni har ju precis träffats. Andra dejten ska ni gå på bio. Ni går och säger, catch me if you can.
Mm.
Det var kanske i den svängen när ni började dejta.
Ja, inte så tokigt gissat. Ja.
Så filmen, slut. Eftertexterna börjar rulla. Ni tar på jackorna. Ni går ut, kastar godispåsen. Går ut och så öppnas dörren. Så kommer ni ut, Grönsakshorget i Göteborg. Och då kommer ju den här första, så, vad tyckte du? Säger jag gärna till dig. Mm. Gillar du filmen? Och då hamnar man ju alltid i ett dilemma, så. Ska man vara ärlig och säga om man inte tyckte det var bra? Ska man säga det eller ska man försöka liksom leda in den här diskussionen på någonting som kan leda framåt som man kan fortsätta sen när man går och tar en fika eller ett glas vin efteråt?
Ja, just det. Det är ju de få biodejter jag minns från mitt liv var ju ganska smärtsamma, för det kändes som man fick investera väldigt mycket energi. För även under filmen så är man väldigt vaksam, inte bara på filmen utan så där, oj, där skrattar hon. Det tyckte inte jag var så kul. Eller tvärtom, att här kan inte jag hålla mig från att fnittra. Hon verkar inte tycka att det är. Man försöker läsa av under filmen vad hon tycker för att ja, man vill inte gå där. Såg jag inte att säga, om jag tyckte den var skit, säger jag inte att det var den bästa jag sett. Nej. Men lite grann anpassar man kanske omdöme efter hur man tror att det kommer landa.
Mm.
Det är ju inte lika vanligt, det kanske finns. Alltså fotbollsdejter, ska vi gå på, vi har ju precis träffat, ska vi gå på en dejt? Vad säger som att vi går på en allsvensk match?
Mm.
Och sen, för det är ju något av ett chicken race när man går ut från biosalongen, vem ska först säga, vad tyckte du då?
Mm.
Att det här var roligt att tänka, man sitter tyst, försöker läsa någon signaler. Vad tycker hon om AIK? Liksom så här, hon verkar inte vara lika förtjust i Pärtan som jag.
Tycker hon att de är lite för defensiva i sin uppspelsfas?
Ja, hon ser inte Ados, hur mycket han betyder egentligen. Och så frågar hon så här, vad tyckte du om AIK då? Jo, vad tyckte du själv? Oerhört stilt.
Ja, precis.
Den är liksom mindre vanlig.
Ja.
Men och du, precis som du säger så finns det ju ofta ett resultat.
Ja.
Det har ju inte samma outlaw. Du kan ju se då att många gillar den här konserten, men det är ju inte, han spelade inte 3-0. Alla kan inte se att det blev det, så att säga.
Nej.
Jag så hörde att Örgryte, som vann här sin senaste match mot BP, tror jag var, det var det de kallar för årets upplevelsematch.
Mm.
Och om jag inte har fattat det fel då, så betalar man alltså vad man känner för i entrén. Förra årets upplevelsematch var AFC hemma 0-0. Det var en tuff start för upplevelsematchen. Men det hade ju varit vågat av ÖIS att vända på det och säga att man betalar när man går ut.
Ja, det finns ju något modigt i det.
Ja, det har varit så här. Och att folk kan tolka på olika sätt. Att, jag uppskattar ju sparka springspel och när det är lite ruggigt och kämpigt. 500 från mig.
Så. Ja, men den andra saken ska jag släppa sen, Martin. Det är ju då när man beaktar recensionerna då, att han också blir tokhyllad där. Då blir det också, än en gång, lite undrande. Samtidigt så är det ju så då, om vi ska översätta det här till vår fotbollsvärld, så är det också så att du har en gång i tiden suttit när du var på Expressen, fick sitta och dela ut matchbetyg till matcher. På ett sätt så är det ju recension, både individuellt, dela ut ett spelare och till lag när du skriver krönikor och liksom bedömer någonting och så. Och det tänker man ju kanske ofta vad det gäller musikrecensenter som går på konserter. De är ju precis som du och jag, vi är egentligen lallare liksom. Vi är intresserade av fotboll. De är intresserade av musik. Men det är ju väldigt få
fotbollsjournalister
själva som har en tränarutbildning eller som har spelat fotboll på elitnivå eller som vet vad som krävs för att prestera under 90 minuter en onsdag kväll i oktober när det är kallt och det blåser och man är pressad. Det är väldigt få musikrecensenter som också vet vad som faktiskt är bra på riktigt.
Mm.
Och därför så blev det så att det blev...
Du pratar ju om en subjektiv, men du menar att man är inte yrkesman inom skrået själv, utan man är någonting annat.
Ja, men lite
så. Det här har ju såklart förbittrat många fotbollstränare genom åren när de har tyckt då just om journalister som skriver krönikor om deras matcher och deras taktik. Alltså, det har ju sagts många gånger, så här, alltså, vem är du att tro och att du vet hur Bachirou ska spela eller vad det nu kan vara.
Precis.
Ja. Och det är ju samma som med musiken förstås. Att de är någon som tycker, de har tyckt lite oftare och har erfarenhet av att tycka, men är ju inte själva kanske studiomusiker.
Men det får ju sådana följder också, för att menar, om man lyfter Sam Outlaw här så kommer ju nästa gång han kommer till Göteborg så kommer det också vara utsålt och han kommer kanske kränga ytterligare ett par spelningar på Spotify och så. Precis som att...
Och bara skjuta in då att det verkar ju rimligt eftersom alla utom en var väldigt nöjda med spelningen.
Ja, precis. Men jag är ju den som förstår.
Om man har musiken så tänker man ju på... Tankarna går ju till Tåström och hans album. Det är ni som är de konstiga, det är jag som är normal.
Ja, bra övergång Johan, för att det är faktiskt nästa sak jag tänkte vi skulle prata om. Det är... Tåström-intervjun i söndagsintervju med Martin Wiklin.
Ja, bra intervju. Inte världens mest lättintervjuade person, Joakim Tåström.
Nej, det är ju medieskygg personlighet som ställde upp här och det var ju härligt. Han liksom gick och drack lite brandy under tiden intervjun spelades in och det var rätt många tystnader. Wiklin ställde en fråga, så kunde det vara tyst? Så hörde man kanske att han tog en klunk av sin brandy och sen det är för fråga.
Mm.
Så, han dansar inte med hela tiden. Han är lite svårintervjuad. Och ville, framförallt då inledningsvis, så ville ju Wiklin, som jag tror vi har pratat om här, han ville gräva i barndomen och uppväxten. Det är ju liksom det som han ofta utgår från i sina intervjuer. Hur det har format en och så. Och när han börjar inledningsvis prata om hans barndom så säger han, det vill inte jag prata om. Jag vill inte gå in i det. Jag vill inte rota i det. På ett sätt accepterar Wiklin, men samtidigt så hänger han sig kvar där, vilket är modigt.
Ja.
Det blev liksom lite obekvämt.
Det skötte han snyggt utan att det blev väl snaskigt. Så jag hade inte vågat gå vidare när Tåström sitter emot mig och säger det vill jag inte prata om. Men han lirkar ju lite. Och han fick ju faktiskt ut en del förhållande till hans pappa.
Ja, det blev ändå talande. Även om man inte sa så mycket om sin pappa så blev det ändå talande.
Ja.
Man förstod själv lite grann att det var problematiskt.
Varför vill du annars prata om den intervjun?
Nej, men han pratar ju Tåström. Ska man ta en liten kort recap? Vem är Tåström? För vår unga lyssnare. Man vet inte.
Tåström kom fram och var en av de mest... En galjonsfigur för den svenska punkscenen när den slog igenom. Framförallt som frontfigur i Ebba Grön. Som fanns i 5 år innan de splittrades. Och sen blev han väldigt stor också som frontman i ett band som heter Imperiet. Och har därefter haft en solokarriär som också många har varit. Bland annat kommentator Niklas Jarelind väldigt förtjusta i.
Bra! Det var klartext.
Ja.
Men det var så, precis som du sa, Ebba Grön då, det var där man började prata. Wiklin började prata med honom om detta och det kanske också är naturligt. Det var det slutet på 70-talet när Ebba Grön slår igenom. När han pratar om den här tiden så pratar han om detta som om detta var det överlägset härligaste i hans karriär. Det var de härligaste åren, de första åren framförallt med Ebba Grön. Och att han beskriver det som att det var som att han gick 20 centimeter ovanför marken konstant i något års tid. Att det var den här liksom euforiska känslan av att han fick leva ut sin dröm. De hade så kul. De fick uppleva saker.
Det är ställt också mot en tillvaro innan då som han upplevde som väldigt grå, tråkig och ganska visionslös. Det verkar inte som att det här livet hade så mycket att erbjuda. Och sen hände någon sån här grej. Och det är väl inte bara framgången i sig utan att han gjorde det med sina nära vänner. Gurra och Fjodor.
Exakt så. Och det är det som jag tycker är det intressanta om man stannar här. Är ju just att om man upplever det här så tidigt i sitt liv, piken. Så måste man på något sätt medvetet eller omedvetet förhålla sig till den här perioden som är då den härligaste i sitt liv. Även om man fortsätter ha framgångar som Tåström onekligen har haft så är det intressant att man hela tiden har det som någon slags referensram.
Ribban läggs högt tidigt, ja.
Väldigt tidigt, ja. Och där tänker jag, det är ju rätt tacksamt för oss. Och översätta
i vår värld. Ja, ja. Och där tänker man ju, det skulle det enkla vara att tänka med framgång helt enkelt. Och det är klart att det finns massor av sådana fotbollsspelare som slår igenom tidigt och sen så blir det aldrig riktigt så bra som man trodde. Nej. Extremfall med liksom Freddy Adu och sådana som är...
Emre Tahirovic.
Ja, kanske det. Och det finns ju hur många sådana stories som helst. Vad hände med den? Han som skulle bli så bra och som var så bra när han var 18-19. Mm. Här handlar det ju inte riktigt om framgång. För precis som du säger så kan ju ingen anklaga för Thåström att det har gått dåligt för honom rent som artist.
Nej,
Imperiet var sjukt stora och som soloartist så är han också jättepopulär. Mm. Utan det är ju mer någon slags känsla av att roligare än så blir det aldrig, kanske. Och det är han väl inne på där också, att även om Imperiet var, det var inte riktigt ett kompisgänget, var mer ett vanligt band så, och personkemin, det liksom slog inte gnister på samma sätt. Och känslan av att det här får jag aldrig tillbaka.
Mm.
Och där finns ju någonting, för det tycker jag är mer intressant än att vi återigen ska fastna i liksom talanger som fastnade.
Ja, som försvinner.
Talanger som försvann.
Ja, det... Här är det ju talanger som fortsätter ha jättefina karriärer men som ändå tittar tillbaka på de första åren som att det var det absolut roligaste då.
Ja, man kanske upplever saker starkare då också. Mm. Gäller inte det en själv med? Att om man ska tala om sin egen karriär idag så når ju vi ganska många med podd och tidning och jag var på Expressen och skrev för ännu fler där. Men man blir ju lite avmätt och ingenting kändes, jag fick aldrig fått samma rus som första gången jag blev publicerad i Korren, i min lokaltidning.
Mm.
Jag liksom minns fortfarande, det var jag skulle operera mina halsmandlar och satt i väntrummet och väntade på att få gå in till operation. Och det var en måndag och jag hade jobbat då, det var en av mina första helger tror jag. Och Korren, långt bak i tidningen, var fylld av min byline på gamla massa Division 4-matcher. Mm. Och folk i väntrummet satt och ögnade igenom dem.
Mm.
Och det tyckte jag var så här otroligt mäktigt.
Mm.
Och det har jag aldrig uppnått sen dess, fast jag har skrivit om mycket större grejer till mycket fler personer. Utan ju mer etablerad man blir, desto mer prestationsångest blir det också. Mm, mm. Och så en härlig hybris där i början. Att så här, man såg inte felen man gjorde och tänkte bara liksom att fan, gud vad det här är mäktigt.
Mm.
Medan nu är det allt för ofta att det bara inte ska gå dåligt. Tyvärr är det så för mig. Och det tror jag är vanligt inom fotbollen med. Ska vi ta som exempel här, jag vet inte om de är någon slags Ebba Grön, det är fel stad och jag vet inte ens vad de lyssnar på. Men om man tar senaste gången som IFK Göteborg vann guld 2007. Precis som det har varit i år så var det ju då mycket snack om att de hade unga spelare. Och det var ju ett gäng då som kanske ledde den här unga truppen som var ganska nära vänner. Glömmer kanske någon, men det är Värnblom, Bjärsmyr, Oskar Wendt, Marcus Berg, Gustav Svensson kanske.
Uh-huh.
Hängde mycket tillsammans och som var polare och som även fick vinna guld. Tar man dem så har ju de precis då som Thåström, det har gått ganska bra för dem efter det.
De har fortsatt gå liksom nästan ännu bättre.
Ja, det har det ju.
De har börjat tjäna mer pengar,
mycket
de
mer
har
pengar.
Vunnit titlar, de har kommit ut i Europa, större de har klubbar. Varit med i landslagen och så. Inte bara U21 utan de har varit med i seniorlandslagen.
Ja, precis. De har liksom på CV:t så har det bara gått bättre sen dess för dem allihop.
Mm.
Och några av dem är fortfarande med i landslaget till och med. Men jag slår vad om att det har funnits grillkvällar under semestern när de har samlats och pratat gamla minnen och säger att roligare än vad vi hade då, det blev det aldrig.
Mm.
Jag har svårt att se det. Det måste vara så oslagbart att med sina nära vänner att liksom, det påminner ju om Ebba på så sätt att de kommer 2 år tidigare vet ingen vem de är. Och plötsligt så är de älskade av en ganska stor del av en stad i alla fall. Och de får kärlek och de är charmiga och de bara kör liksom.
Mm.
Också lite så här ungdomlig hybris, tänker inte så mycket. Mm. Utan bara trumma på och så hänger man varann utanför.
Mm.
Sen sprids man lite vind för våg och hamnar på olika ställen.
Ja.
Lyckas, framgångsrikt, man tjänar pengar. Men blir det samma känsla? Blir det roligare? Det vet inte fan alltså.
Nej, och sen är det intressant om det skulle vara så. För det är alltid snackat om vi tar de här blåvittspelarna igen, den här 07 unga gänget. Att de skulle återförenas i Blåvitt någon gång.
Det har du ju pratat om.
Jag har snackat om det.
Men inte mycket det. De själva har pratat om. Det har de kanske. Men det nämns ofta när någon gör intervju med någon av dem. Så. Och kanske svalnat lite nu. Men mer för 1-2 år sedan.
Ja,
att de ska komma tillbaka och återförenas.
Då är det ju någonstans att det är kanske inte riktigt uttalat. Men någonstans så ligger det kanske inbäddat då i att då ska vi ha så kul igen. När vi kommer tillbaka. 32 år gamla och flyttar in istället för att vi bor liksom var sen 1 eller 2 ute vid Delsjön i Göteborg så kanske vi bor i Hoås eller i Bildal och har var sen liksom superkåk.
Mm.
Men fan vad kul vi ska ha igen, vi ska leva det livet igen och bara liksom hänga och så blir det ju inte.
Nej.
Det förstår alla, deras liv är helt annorlunda, de har barn och familjer och de är trötta lite och de är sargade.
Ja, de är kanske goda vänner fortfarande, men det är ganska stor skillnad på när man är 19 och man är över 30 och man har familj. Och då skulle de också komma dit och ha mycket mer ansvar. Och risken är ju att, liksom, att man vill uppleva återuppleva någonting som man tyckte var så otroligt mäktigt. Mm. Sen blir det inte riktigt samma sak, för omständigheterna har ändrats. Man själv har ändrats lite. Kanske personkemin har ändrats lite. Så risken är ju att man skulle bli lite besviken. Mm. Precis som att vissa band då, som Ebba, som ju absolut skulle ha kunnat tjäna rätt mycket pengar på att återförenas. Tror att någon i bandet gärna hade haft de pengarna, men Tåström har nog inte varit så säkert sugen på det. Så kan det vara samma sak där. De blir ju inte liksom Ebba 1979 igen med samma, utan det blir ju någonting annat. Och dessutom liksom folks förväntningar blir ju lite speciella. Jag kommer ihåg, jag läste om Sex Pistols. De gjorde någon återförening och någon liten turné. Jag tror de kallade det för The Filthy Lucrative Tour. De skulle driva med att de var bara ute efter pengarna. Liksom så. Mm. Men de var ju inte de här längre som var helt galna med liksom Johnny Rotten. Och tyckte bara, men publiken betedde sig likadant. Spotta på dem som de hade gjort. Sådär. Mm. De bara, fan. Så här.
Så,
ja, så. Och därför är det ju ofta en ganska god idé att avstå från den här återföreningen. Mm. I alla fall om man tror att det ska bli liksom, återuppleva någonting som var förut. Och en sak om man har en idé att spännande återförenas nu och göra något helt nytt kanske. Sådär.
Precis, och det är det som jag tror faran, och det skulle vara rekommendationen till Blåvitt-spelarna att göra inte det, för det kommer ta bort också kanske, eller till Tåström. Liksom samla inte ihop Ebba Grön igen. Kör inte, för det kommer ta bort den här känslan som du har när du tänker tillbaka på de här 20 cm ovanför marken, eller när Blåvitt-spelarna tänker tillbaka på, fan vad härligt det var. För gör man det igen och det inte lyckas, då försvinner i alla fall en tårtbit från den känslan. Det måste det göra.
Ja. Jag tog upp en annan grej från den intervjun som jag också tyckte var intressant. Det var mot slutet av intervjun med Tåström. Så ska vi säga det, han intervjuas väl för att det kommer en bok med hans texter. Mm. Jag tror han var på bokmässan till och med. Mm. Och Wiklin är väldigt intresserad av de här texterna. Och många av frågorna handlar om texterna. Och så märker man efter ett tag att det kanske är vi utifrån. Jag har också lyssnat mycket på Tåström då. Vi kanske tolkar in lite väl mycket ibland. Mm. Han frågar om en specifik text till en, som jag tycker är fantastisk låt, kort biografi med lite testamente, där han i slutet sjunger, när mitt nummer kommer upp, inte halvvägs ut i Farsta, inte bland alla tallarna där ute, vilket betyder att han inte vill bli begravd på Skogskyrkogården i Stockholm.
Den stora, enorma.
Ja, precis. Så här, varför vill du inte det? Vad är det med den platsen? Frågar Wiklin. Och så här, så först skrattar han lite och säger att jag gillar inte barrskog. Vilket är roligt. Mm. Men sen vill han ändå borra sig kvar. Så här, vad är det ändå med den? Och då säger han, det är bara en text.
Precis. Jag kände väl så då när jag skrev den. Liksom.
Ja, precis. Han ville kanske inte bli begravd där, men han känner nästan svagare.
Att det var liksom lite snärtigt sådär på något sätt.
Ja, jag var väl nöjd med, jag tyckte det var en bra formulering, inte halvvägs ut i Farsta. Ja, det är bara en text. Liksom. Så allvarligt är det inte. Ja. Där kan jag känna igen mig också när man sitter och intervjuar, så här, det här steget du tog, liksom, att du valde ändå den klubben. Ja. Liksom, så här, hur resonerar du? Den kom upp, liksom, så här, jag fick chans, jag vet inte. Ja. Så, att det är ofta vi som nästan så här mer vill tro att de har tänkt mer än vad de har gjort.
Ja, vi vill problematisera när det inte har varit ett problem från början.
Ja, att eller bara att det ska finnas en spännande historia eller sånt där. Men fan, jag vet, fan vet jag, det var Gråningen som kom och frågade och jag testade. Jag satt med, det var inte liksom att jag vägde så mycket. Jag testade det och sen fick det gå som det gick. Du nämnde Kejsarens nya kläder förut. Och specifikt då Kejsaren är naken. När någon står och inte köper andras beskrivning. Och jag tycker kanske inte att Emil Forsberg är naken kejsare. Men jag tycker i alla fall inte att hans kungakrona sitter riktigt lika självklart som hans agent tycks tycka. Mm. Pratar om Hassan Settinkaja här.
Ja.
Han var intervjuad i Aftonbladet av Erik Niva i helgen på Janne Anderssons födelsedag.
Ja, jag tror det, att den eventuellt publicerades på hans födelsedag.
Ja, man kan säga att det var ju inte kanske hans bästa present.
Nej.
Hassan Settinkaja, som vi får kalla för en svensk superagent.
Absolut.
Numera. Du träffade ju honom när han var på väg upp och inte hade riktigt kommit upp till de höga höjderna. När du gjorde det här reportaget om kontraktslösa spelare.
Ja, precis. Då var han ju liksom en understudy till Oliver Cabrera, som ju har försvunnit från svenska agentbranschen. Vad jag vet, det var länge sedan jag hörde någon som hade med honom att göra. I alla fall så var det 2010, januari, när många spelars kontrakt hade gått ut. bara någon månad tidigare. Och då var det Setinkaya och Cabreras idé att fan, vi drar ner till Antalya i Turkiet. Checkar in spelarna där. Och så försöker vi liksom träna dem varje dag. Och så kommer de kunna möta lite ryska lag som är där på försäsongsläger. Kanske några turkiska lag. Så visar vi upp dem där så kanske det är någon som kan få kontrakt.
Det är en slags mass-audition kan man säga.
Så jag hängde runt där i några dagar. Och,
det var lite halta och lytta.
Det får man säga. Mm. Bara nämna några stycken. Hans Leitinen, vars kontrakt med Hammarby har gått ut. Han var där. Kristoffer Näver, varit i Örebro tidigare. Han var där.
Hamnade senare i Motala AIF.
David Durmas var där. Det var Andreas Haddad, Poppen. Mm. Så det var ändå liksom killar som hade hyfsat CV bakom sig, men av olika anledningar. Abgabar som var där, som av olika anledningar inte hade något kontrakt. Hassan var ju där och jag hängde runt med honom en del, och han hade ju inte alls kommit upp sig i smöret då. Men han hade ju en aura runt sig som gjorde att han
tänkte komma upp till smöret.
Att han skulle komma upp dit. Han stack ut där på det här Kremlin Palace, tror jag. Hotellet hette i Antalya. Han stack ut där. Han hade ju redan då liksom en liten siden skarf runt halsen. Och han hade en Louis Vuitton skinnportfölj och så. Så han visste ju lite grann hur man skulle röra sig för att kanske bli respekterad i den världen. Och det blev han ju onekligen. Ja. Han har ju varit inblandad i några av de största övergångarna på sistone. I de Jongs övergång från Ajax till Barcelona till exempel, för att nämna en.
Om man mäter det på så sätt så har han ju lyckats väldigt bra då. Mm. Och nu representerar han ju också bland annat i svenska landslaget Victor Nilsson Lindelöf. Han representerar också Emil Forsberg och Robin Olsen. Och i Nivas intervju så låter han Niva också veta att det är många i landslaget, flera stycken som han inte har, men som
vill till honom.
Han visar
de vill
upp
in i hans stall.
De vill in i hans stall, ja, precis. Och man kan väl säga att han utåt sett, Setinkaya, lever upp lite till klichébilden av en storfräsare inom agentvärlden. Mm. Det är liksom, han har inget riktigt hem, säger han, däremot fullt av olika bostäder runt om i världen.
Men om han ska ha en liten bas,
så är det Dubai.
Då är den i Dubai.
Ja.
Det passar också in.
Det passar också in, ja. Mm. Han har en dyr klocka såklart, och Niva skriver att han väljer något dyrt vinpaket trots att han själv inte ska dricka någonting. Mm. Bara ingår i att det ska vara top notch så. Och han vill visa att han har lyckats liksom, och det får han ju absolut göra. Och det blir ju ett tacksamt intervjuobjekt eftersom han uttrycker sig spetsigt.
Ja, verkligen.
Inte minst då om landslaget och Jan Andersson. Mm. Och han pratar mycket om Emil Forsberg. Jag vill säga att Niva har i intervjun delat upp lite de här olika spelarna. Att han pratar i ett sjok om, i långa citat, om Emil Forsberg och situationen och grejer som har hänt där. Och i något sjok så är det om Robin Olsen, och i något annat så är det om Nilsson Lindelöf. Mm. Jag var så otroligt fascinerad av det han säger här faktiskt.
Ja, jag har läst den flera gånger i intervjun. Det finns så himla många saker.
Ja, jag tänkte börja då med Emil Forsberg ändå. Mm. Som ju, ja, vi behöver ju inte tröska så mycket bakgrund.
Nej,
men det har ju varit då mycket snack om att han stack från en landslagssamling efter en match när det var en kvar, och vad hans klubblag Red Bull Leipzig har tyckt om att han åker till landslaget, och det har då skrivits om att han skulle vara missnöjd med sin roll i landslaget, som inte skulle vara så fri, eller att han inte fick ut så mycket av det han har, för att han blev kvävd i system och annat.
Och då ska man klart för sig, bara innan du går vidare här. Men Setinkaya är ju tidigare, det är inte bara den här intervjun, han har ju tidigare varit ute och antytt att Jan Andersson och Emil Forsberg inte drar jämnt. Det har han gjort tidigare.
Ja, det har han gjort då. Och han pratar då mycket om Emil Forsberg, och han pratar om hur otroligt bra Emil Forsberg är, och att han inte får uppskattning tillräckligt för det i landslaget. Och här är det intressant, tycker jag, för att kunna följa med i Setinkayas resonemang som sen följer. Det kräver att man köper bilden, narrativet av att Emil Forsberg i princip är det bästa Sverige har fått fram i fotbollsväg efter Zlatan kanske. Mm. Om man inte var så intresserad av fotboll och inte hade jättebra koll på Emil Forsberg, kanske bara känner till namnet men läser den i intervjun, då måste man tro att det här, det är något alldeles, alldeles extra. Mm. Han säger då bland annat att Emil Forsberg är en nummer 10, en artist, en poängmaskin, en spelare som tar både straffar och alla andra fasta situationer. Och han pratar vidare om hur bra han är. Jag menar inte absolut att säga att Emil Forsberg är en dålig spelare. Jag tycker han är en bra spelare. Men kanske inte riktigt med på tåget att han står ut på det här extrema sättet. Han gjorde ju framförallt en jättebra säsong i Leipzig när han vann väl assistligan i Bundesliga. Och fortfarande en viktig spelare där, men kanske inte bäst i Bundesliga. Nej. Liksom så. Och jag tycker också att han platsar i ett svenskt landslag, men jag köper bara inte riktigt bilden av att han är på en extremt annan nivå då än övriga. Vilket man måste göra nästan om man ska hänga med i Certinkayas senare resonemang.
Ja, vi kan stanna kvar i Forsberg. Men just det här som du nu pratar om. Att man måste nästan köpa hans narrativ för att man ska liksom köpa det som han säger. Sen så är det lite liknande när han pratar om Olsen. När han pratar om när han går till Roma och hans första månader där. Då är det ju också som att han inte bara liksom CIAs bästa målvakter, utan en av Europas bästa målvakter.
Världens
bästa målvakter. Och det vet jag heller inte om man liksom riktigt kan hålla med om att han var. Men eftersom han har den här bilden av dem så pumpar han ju upp dem också med ett sånt jävla självförtroende. Det är ju inte bara till Erik Niva som han gör det, utan det gör han givetvis till de här spelarna också. Det gör också att det händer ju någonting med kanske deras självbilder.
Ja, det blir ju också lite bilden av att han sätter Kaja nästan framstår som Emil Forsbergs förmyndare, gode man. Ja. Det är liksom han, enligt vad Certinkaya själv då säger i intervjun, det är han som säger till Emil Forsberg att åka hem från en landslagssamling. Mm. Nu tar du ditt pick och pack och åker hem. Mm. Och det är han som lovar Leipzigs tränare Ralf Rangnick att Emil inte ska skada sig. Kan vi stanna lite där bara? Att, vad är det frågan om här? För de har då varit sura, som jag fattar det, som i klubblaget, att Emil Forsberg kommit hem och inte varit helt kurant. Mm. Och inför någon av de här landslagssamlingarna så är Ralf Rangnick rädd att det ska bli så här igen. Han vill inte att Emil ska åka. Och då säger det Certinkaya att han personligen får gå in och garantera att det här inte händer. Mm. Det kan väl ingen göra. Och vad fan, det här är landslag. Det är klart man kan skada sig. Mm. Då får man väl be Ralf Rangnick att kamma sin tyska frilla. Liksom så här, för så här kan man väl inte ha det.
Nej.
Eller? Eller har jag liksom, har det gått åt det här hållet då? Att liksom, man kan inte skada sig på landslagsuppdrag? Eller vad,
nej, jag vad vet inte. Alltså jag kan ju misstänka att det kan vara, när det rör sig om de absolut största stjärnorna i toppidrotten, så kan jag gissa att detta kanske förekommer ibland. Alltså om det rör sig om Messi och Argentina och så. Att det kan dras lite trådar och man liksom kommunicerar att så är det säkert att förbundskaptener är i direktkontakt med tränare. Och de liksom stämmer av lite grann. Okej, nu känner sig Victor Nilsson Lindelöf lite sliten här. Snackar kanske Janne med Solskär. Okej, men då gör vi så att han kanske bara spelar en av de här två träningsmatcherna som vi har och så. För att det ska vara bra för båda.
Ja, ja absolut. Så, och det finns det ju många exempel på.
Att en agent ställer ultimatum och rycker ut en spelare från ett landslag. Det är som du säger, det är som att han är förmyndare och att Emil Forsberg är 15 år gammal. Och att han är liksom en liten nickedockare. Okej, då gör jag det, om du säger det, att det är bäst för mig. Vad är hans egen vilja?
Ja, men alltså mer eller mindre så anklagar ju Certinkaya Andersson och hans stab för att nästan ha tappat omklädningsrummet, om man ska köpa det han säger. Han säger bland annat, han har ett citat som är så här. Saken är den att jag inte tror att Jan Andersson har en relation med Emil. Jag tror inte att han har en relation med några andra än några få äldre spelare. Och det är ju en ledarfråga. Vad tänker du om att han säger så? Han säger alltså att han inte har någon relation med det som enligt Certinkaya är den allra bästa spelaren. Mm. Och att han bara har det med några få äldre.
Mm.
Det är ju något av en attack.
Ja, det är ju verkligen lite av ett karaktärsmord från Hasan Certinkaya på Jan Andersson. Och han säger ju faktiskt att Jan Andersson har tappat omklädningsrummet. Man ska prata i den termen som ibland används. Helt enkelt att han inte har någon relation. Att Jan Andersson bara har kanske en relation med granen Sebastian Larsson, som kanske också är en av de här äldre spelarna.
Ja, inte vet jag. Albin Ekdal, mycket lustig.
Ja. Kanske så att de är bara en, och att resten av dem egentligen inte gillar Janne.
Man exemplifierar ju då med några som jag också tycker blir märkligt. Bland annat är han irriterad över att Emil Forsberg lägger en straff i landslaget han missar. Och nästa gång så är det någon annan som får slå. Det kanske är granen, jag minns inte vem det var. Det tycker han är otroligt upprörande. Han jämför hur det var när han missade en straff i Leipzig. Då sa Ralf Rangnick direkt, du tar nästa.
Mm.
Men i min värld är det ganska vanligt att när någon missar en straff i ett lag så går turen till någon annan och försöker.
Mm.
Han gör ett enormt nummer av detta. Och det framstår återigen då som att det påminner om en liksom väldigt krävande och jobbig förälder som går och pratar med rektorn om sitt barn.
Mm.
Att sådär, mitt barn August är inte lycklig när det sker så här, men han kan bli lycklig om du gör så här.
Mm.
det blir så ovärdigt.
Ja.
Liksom, hade jag varit någon av de här äldre spelarna, jag kanske tror för mycket, men på den tiden jag bevakade landslaget lite mer, så tänker jag att personer som Erik Edman och Micke Nilsson hade tänkt att vad är detta?
Ja.
Liksom så här, vad fan, det här är ju så löjligt, så vad fan, går det runt spelare som liksom tänker så här?
Mm, ja, för det är ju, det finns så många saker att säga, men just med det här, varför kan man tillåta det här? Och varför, detta borde ju onekligen, nu samlas ju landslaget här för träningsmatch snart va? Det borde ju onekligen vara en jävligt liksom, ja men en delikat grej nu i truppen så, för att om än en gång här som sätter jag går ut och säger de här sakerna. Jag bara tänker om det hade varit förr i tiden, om det hade varit liksom när Patrik Andersson eller Jonas Tern eller Henrik Larsson eller till och med när Zlatan var lagkapten. Och de ser det här som pågår nu, liksom, att det är liksom smutskastning av deras förbundskapten som också i det här, allt som Hassan säger. Man kan inte glömma bort vad Janne har presterat som förbundskapten. Menar, kvartsfinal i VM.
Nej, men backa,
vägen dit,
backa ännu tidigare.
Ja,
alltså, liksom, för det är det här caset. Det här är också menat så här att Setinkaya dumförklarar oss som åskådare lite också. Som att vi inte vet någonting om fotboll. För en del handlar ju då om vad Emil Forsberg har för roll i landslaget. Mm. Att han inte får spela på det sättet som gör att han får ut max. Det vet jag också. Det kan jag, så mycket fotboll har jag sett att jag kan se det.
Mm.
Men då är det så här då, att när Jan Andersson tar över herrlandslaget, då slutar Zlatan, då slutar Kim Källström, då slutar Andreas Isaksson. Anfallsbesättningen blir Marcus Berg och Ola Toivonen, två spelare som en del, någon satt på bänken. Ola var väl inte ens med i trupper på slutet.
Nej, nej.
Det sägs att det här kanske är det svagaste spelarmaterialet på länge. De är en svår grupp. Där kommer de före Holland. De vinner mot Frankrike på hemmaplan. De slår ut Italien i playoff och går till VM för första gången sedan 2006. Där går de vidare från sin grupp. De vinner sin åttondelsfinal och de åker ut i kvarten. Det är game over.
Mm.
Alltså så länge han har de resultaten att visa upp så kan han säga vad han vill om att en spelare inte får blomma tillräckligt mycket. Jag fattar att det inte är skitkul kanske att vara den spelaren.
Mm.
Men om systemet visar de här resultaten, då har man inget case.
Nej. Och givetvis är det så, hade Jan Andersson haft Spaniens landslag eller Frankrikes landslag och Emil Forsberg, då hade Emil Forsberg kunnat ta en betydligt offensivare utgångsposition och haft mer av den här fria rollen som Hassan vill att Emil ska ha. Men han har ju inte det materialet. Man måste ju liksom trolla med knäna för att man ska kunna besegra Holland eller Frankrike i ett kval. Det måste man ju göra.
Ja, alltså det betyder ju inte att vi alltid tycker att det kunde ju också tycka, alltså senaste förlusten i Spanien, när de åkte och förlorade mot Spanien, tyckte det var en svag landskamp och att de blev väl försiktiga.
Mm.
Så det menar inte att, liksom, att de alltid gör alla rätt och ställer upp på rätt sätt. Men liksom, den matchen blir ju tacksam att använda då, att man kan inte åka ner dit och bara vara ett icke-spelande lag.
Nej.
Men rätt många var nog tacksamma att de åkte till San Siro och bara försökte hålla tätt. För att då blev det en bragd och kom till VM. Liksom så. Och så länge de resultaten finns och innan det går helt utför, då kan man ju börja snacka lite mer. Det kärvar ordentligt, vi börjar tappa jättemycket.
Mm.
Och en av de bästa spelarna är kvävd. Att då börjar man ju ha någonting. Liksom.
Ja, men för att återgå till det här, att jag bara känner så att borde det inte vara så att de här då så kallat äldre spelarna, de få spelarna som Jan Andersson har på sin sida och de andra är med, de i alla fall har ju så pass mycket mandat i landslaget att de borde ju ändå säga till Emil på nästa samling de möts att nu räcker det här. Liksom. Emil, du kan inte genom din agent tillåta honom, ge honom mandat, för det är ett oerhört mandat som Emil Forsberg ger Setinkaya. När han sitter och vräker ur sig de här sakerna. Det räcker nu liksom. Det måste de ju säga, för att, vad är det annars för liksom typ av liksom ledning och ledartyper de har runt landslaget om de bara tillåter det här pågå?
Ja, sen blir det ju ganska svartvitt. Det känns ju som att i Hassan Setinkayas värld så är folk goda eller onda.
Mm.
Alltså det är som att han befinner sig i ett ständigt pågående house of cards där alla runt omkring bara har olika agendor hela tiden.
Ja, vi journalister också.
Olika journalister är i maskopi med olika agenter. Folk är onda eller folk är goda. Och i en sån värld måste man vara otroligt tuff enligt Setinkaya då.
Mm.
Och exemplifierat med Emil Forsberg.
Mm.
Och det har vi pratat om tidigare, att kanske att han har gått igenom något av en förändring från den här liksom lite mer timida killen som spelade i Sundsvall och Malmö, som bara sa att det var kul med fotboll. Så har han börjat liksom leva ut med bilden av ett klischéproffs kanske.
Mm.
Med den här Gucci-jackan och frisyr och vad det nu är.
Mm.
Och då säger Setinkaya i intervjun också att jag är högst involverad i deras sätt att vara och ta för sig. Om Emil Forsberg hade fortsatt vara den blyga innebandykillen från Norrland hade han aldrig varit där han är. Det finns säkert folk som nickar instämmande och tänker att så är det. Men jag vill inte leva, Anders, i en värld där en blyg innebandykille från Norrland inte kan lyckas. Och jag tror inte att det är så heller. För fan, Messi i alla fall första halvan av sin storhetstid var väl för fan en blyg innebandykille från Norrland. Översatt då. Ja.
Nej, men precis. Det blir väldigt tydligt att han tror att det är måste nödvändigt vara. Att vara på ett visst sätt. Och det är inte liksom en tillfällighet då att det är Olsen, Lindelöf, Forsberg som alla på olika sätt inte dansar med. Men Lindelöf hävdar säkert att han har sin anledning med tanke på det som hände med hans frus graviditet och så. Men han tackar nej och så. Jag vet inte så mycket om just den saken. Men alla menar väl att de har olika anledningar. Robin känner att han har blivit fått frågor som inte han behöver svara på och så, som har med klubblag att göra när han är i landslagssammanhang och så. Men det är inte en tillfällighet att alla de här tre också formas av sättet, hur man liksom förväntas. Ska man vara uppe i den här toppen? Han vill göra Emil Forsberg till den dyraste svenska mittfältaren genom tiderna. Och då tror ju sättet att ska han bli det så måste han vara lite dryg, lite svår. Lite kaxig. För annars så får man inte möjligheten i Barcelona eller PSG eller Manchester United. Man måste vara så. Mm. Han tror ju det. Mm. Och jag tror inte att det är så.
Nej, jag vill inte att det ska vara så i alla fall. Nej.
Fan, man kan väl också vara sympatisk och lite ödmjuk och reko som inte liksom låter sin agent gå ärenden för att man kanske själv är konflikträdd.
Påminner lite grann om att det var när Jesper Blomqvist slog igenom som ju verkligen såg ut att komma direkt från pojkrummet uppe i Tavelsjö. Och så lite bortkommen ut, men som var så fantastiskt bra när han slår igenom och det är blåvitt och det är landslaget. Sen när han ska ut så då skrivs det liksom en viss typ av artiklar att nu är det dags att vässa armbågarna, Jesper. Mm. Och man, det kanske man själv som är romantisk och naiv då, man tänker att sådär, kan inte alla andra trubba till sina armbågar lite? Mm. Så bör de inte göra. Men man kan väl ha vassa armbågar och ändå vara en blyg innebandykille från Norrland.
Ja. Förstår vad jag menar. En annan sak, på ett ställe i den här intervjun så säger han att han har ett projekt som han liksom går runt och filar lite grann på. Och det är att han ska göra en svensk tränare till någonting stort. Och han har ett namn då. Det är Jens Gustafsson.
Ja, det gjorde han ju nyfiken.
Ja. Och där undrar man ju lite grann. Det är inga följdfrågor så. Att ni var frågar, vad är det egentligen som gör att du känner att Jens Gustafsson har potentialen att komma upp och ut i Europa? Det får man inte reda på. Men där kan man känna också med tanke på vad Hassan har gjort då med Forsberg och
Gucci-Jensa.
Ja, ska han plötsligt gå och bli Gucci-Jensa och liksom börja bli kaxig och hålla
en
på?
En machiavellisk tränare, en demon. Så. Ja. Nu menar jag inte att han är en dörrmatta, han kan nog ha hårda nyper. Han har ju exemplet som när vi gjorde reportage om Norrköping, när han berättade om när en spelare, han tyckte en spelare kanske började tappa fotfästet eller inte tog i så mycket. Då tog han ju med dem till Yxnebacken. Och vad var han gjorde? Jens själv gick upp i backen en bit. Och spelaren fick stå kvar där nere. Och säger så här, det är hit upp, du måste komma. Om du inte tar i så blir du kvar där nere. Någonting sånt. Ja, någonting. Men det var ju ändå lite udda grepp. Så jag menar inte att han är mjäkig så, nej, Jens Gustafsson. Men han är en tränare som kommer från den svenska myllan. Och har en liksom lugn framtoning så. Det hade ju varit på riktigt ett spännande reportage att följa med. Och se hur lerklumpen Jensa ska liksom formas till Gucci Jensa.
Det blev Mourinho.
Ja.
Svår typ.
Så. Jag får se, men den kommer ju följa med den här intervjun. Mm. Janne togs ju inte, han fick inte komma till tals i texten, utan de löste det. Hade vi gjort Setting Kaja så här så hade, och du varit redaktör så hade jag ändå sagt till dig, men det han säger där, han måste ju få bemöta det ändå.
Ja, det liksom. Kommer ju uppföljningstext.
Ja, de löser det genom att de gör en separat artikel. Mm. Och ganska väntat då så vill Janne inte säga mycket om detta alls. Nej. Han har fullt fokus på kommande matcher. Och gör väl bedömningen att ingenting blir bättre av att jag inleder en pajkastning mot Setting Kaja. Men
internt så måste de reda ut det här omgående. Det går ju inte att ha det här som ligger och lurkar i liksom bakgrunden hela tiden. Att man vet aldrig när Setting Kaja ska i nästa tjuvning på. Menar, han kanske bara växlar upp om inte han ser att Janne... Han kan ju nästan liksom på eget sätt nu... Får Janne att han tappar, inte bara omklädningen, men att han förlorar jobbet liksom. Om det är så att han får med sig sina spelare och fler spelare vill komma till honom.
Ja, om man köper den här beskrivningen i alla fall.
Ja,
det är också tydligt då att det var en springande punkt och att det påverkade Emil Forsberg att han blev då väldigt olycklig och ledsen. Han inte fick guldbollen det året han hade väntat, så får han när granen fick det istället. Mm. Blev på riktigt en tagg då. Kan man tycka vad man vill om. Jag tycker att det låter larvigt, men uppenbarligen betyder det mycket. Mm. Och det är ju då känsligt att varit förbundskapten med i juryn. Det kan jag som en parentes tycka är en ganska dum idé alltså, att sätta sig i den.
Absolut.
Det var väl enkelt när Zlatan alltid fick den. Liksom, sådär. Men nu uppenbarligen har folk känsliga egon. Så det är väl en dålig idé.
Ja.
Men det är uppenbarligen att en sån grej hänger med. Liksom. Mm. Man blir sårad och man kanske blir uppmuntrad av att känna sig sårad av sin agent. Också.
Jag vill bara, eftersom vi nu har pratat om detta så mycket, så vill jag också då säga att jag saknar ju faktiskt i den här intervjun. Man kan göra så här, jag förstår ju Erik Niva i det här fallet. Man får tillgång till settingkarriär och settingkarriär bara pågår om man känner att detta är liksom explosiva saker som han säger. Och ibland kan det vara så som reporter att man bara tänker att men, om jag nu har en timme med settingkarriär, då är det bättre att han bara pågår och han får vräka ur sig de här sakerna. Ibland så kan man ju känna att som reporter, här borde jag ju kanske gå in och ställa lite motfrågor, lite... Men
det vägs ju kanske emot då att då kanske han inte pratar lika mycket.
Precis, sådär, och då blir jag av med de här sakerna och fastnar man kanske i någon detaljfråga och så blir det saker som man egentligen inte kan publicera för att det blir för obegripligt för läsaren och sådär. Så det fattar jag, men jag saknar ändå i den här intervjun en del mothugg och en del frågor som faktiskt ställer sättningar. Han får ju ändå pågå här väldigt mycket, det är någon gång som Niva säger, men han kanske inte tycker själv, Niva, att Forsberg förtjänar den här fria rollen i landslaget och så. Han har inte liksom levt upp det riktigt. Där så. Det tycker jag faktiskt att man nästan kan kräva lite tuffare. För det är en jävla makthavare, settingkarriär. Det har blivit det.
Mm.
Och då måste man ibland vara faktiskt lite mer kritisk när man är som reporter.
Jag tänker på Claes Ingesson. Och jag saknar Claes Ingesson. Av många anledningar. Men jag hade saknat en sån röst i det här landslaget som någon slags bondförnuft röst som ger allt och som också har det mandatet att han kan säga till om man tycker att någon inte beter sig på ett sätt som gagnar laget. För Settingkaja menar ju här att man verkligen borde knäböja inför att Emil Forsberg biter ihop. Han kommer fortfarande till landslaget trots att han inte får spela riktigt den fotboll han vill. Det visar vilken stor människa han är. Menar, vi har exempel på väldigt begåvade spelare som inte ens har fått spela. Tar man VM 94 så hade Anders Limpar förmodligen kvaliteterna för att gå in i en startelva. Tommy Svensson gjorde bedömningarna för att det inte gagnar laget som helhet och han får tillbringa ett helt mästerskap vid sidan om. Och Claes Ingesson som är bra kompis med Limpar försöker peppa honom, men till slut så ruttnar Limpar lite och funderar på kanske ska åka hem och då skäller Ingesson ut honom. Så här, liksom, det kan du fan inte göra. Liksom, nu är det så här. Liksom, och nu hänger du i här. Man vet aldrig vad som händer. Och Limpan lyssnar och stannar. Ja, men han kanske fick ett inhopp. Det möjligt att han fick det någonstans. Men annars fick han inte spela någonting. Lämnar väl det mästerskapet med väldigt dubbla känslor. Men folk har haft det värre när Emil Forsberg inte får riktigt den fria roll han vill ha. Vi puffar väl lite då för vårt nya nummer med Georgi Hadji på omslaget. Det är Fredrik Tillberg som har varit nere tillsammans med Daniel Nilsson, fotograf, och träffat, apropå VM 94, en av de bästa spelarna med i världslaget där.
Mm.
Och spelade i tre raka VM-slutspel som stjärna i Rumänien 90, 94 och 98. Men det är inte bara ett nostalgirep, det är kanske framförallt inte det till huvudsaken är inte det. Utan Hadji numera driver då en akademi, döpt efter honom själv, ligger nära gatan, döpt efter honom själv, ligger nära hotellet som han äger, där det finns en glass, döpt efter honom själv.
Hadji-glassen.
och akademin är också knuten till ett klubblag i Rumänien som heter Vitorul, som har tagit en ligatitel tror jag, varit ute och spelat lite Europa League. Men där Hadjis mission då är att fostra framtidens rumänska spelare.
Mm.
Rumänien har varit lite på dekis efter att de... Ja, efter att de blonderade håret kanske, 98, som han själv också var med och gjorde, så har de inte varit i något VM. Nu är han då tagit på sig lite rollen som att visa dem vägen tillbaks till, om inte en storhetstid, som i alla fall blir en fotbollsnation mer att räkna med. Och de ska ju möta Sverige här ganska snart. Ett roligt reportage. Och det känns exklusivt för oss att vi får komma till en plats där inte så många andra är.
Mm.
Och det tyckte jag var... Vi satt honom på omslaget.
Ja, det gjorde vi.
Och det är liksom ett... lärorikt men ganska roligt reportage, ska jag säga. Så det slår jag gärna ett slag för då.
Ja.
Och sen har vi då, som vi har sagt innan, att du har pratat med ganska många av Allsvenskans huvudtränare, någon tränare som inte är allsvensk också, om villkoren och kanske baksidorna av livet som allsvensk tränare. Mm. Vad det gör med en, helt enkelt.
Och lite på samma tema så har du ju träffat en gammal kollega, Kalle Karlsson, som du jobbat tillsammans med på Expressen.
Ja, där är väl kanske ett undantag då. Du sa i början av avsnittet att vi som sitter, eller journalister som skriver om matcher och bedömer, är ju inte fackmän. Men det är ju han då. Det är det speciella då, att han är både analytiker, främst av Premier League då, och även har en tränarkarriär som blir allt mer seriös.
Mm.
Han tränar då Karlberg, som i helgen mer eller mindre säkrade kval till Division 1. Så jag har varit och porträtterat honom.
Mm.
Och det är väl ett sätt att utmana sig själv också, eftersom det handlar om mycket av de grejerna där min stapel är låg på intresset med just spelets utveckling, just och taktiska revolutioner och så.
Och sen så har kanske då den observanten noterat att när Olympique Marseille spelade match här i helgen så hade de ett oerhört mäktigt tifo. Stor jävla svensk flagga och ett stort svenskt ansikte, och det var Gunnar Säffle Andersson som ju då idag, när vi spelar in detta på tisdagen 1 oktober, är det exakt då 50 år sedan han dog, trillade ner på gatan i Marseille, alkoholiserad, djupt alkoholiserad,
skuldsatt
och ganska ensam, men fortfarande får man säga inte bara en legendar utan en legend i Marseille i OM, eftersom han ju bombade in mål på 50-talet och var liksom otroligt skicklig. Så man minns ju honom med sån himla värme. Samtidigt så verkar det finnas i södra Frankrike också en sorg för att man inte tog hand om den här hjälten på ett bättre sätt efter karriären. Så Henrik Ekblom Sten, som har varit i Marseille och som är själv OM-supporter.
Ja, frankofil.
Frankofil. Han har liksom länge, i många år, velat skriva om Gunnar. Den liksom hela historien. Varför man är så fascinerad av honom fortfarande i Frankrike och varför han är så bortglömd i Sverige. Så det är ett väldigt fint och sorgligt reportage om Gunnar Säffle Andersson som vi verkligen rekommenderar.
Ja, ibland kan ju vi journalister kanske överdriva lite grann för vinkeln skull, hur stor någon svensk var någonstans för länge sedan. Men här vittnar ju ändå att liksom 50 år senare, så är dagens Marseille, så har de ett tifo helt till den här gamle svenskens ära. Det säger ju någonting om att han var stor på riktigt och att historien om honom ständigt återberättas där nere.
Precis,
och ganska fina bilder också i det reportaget. Det är de stora jobben, sen finns det mycket annat smått och gott också.
Ja, och det är om matchprogram, det är om klubbloggor som Leonard Jägerskjöld Velander har skrivit, det är om Leeds-dokumentären. Det är väldigt många intervjuer med Magyar, var vi med för korta intervjuer.
Ja, med James Keane, om han rankar olika elände. Mm. Han har varit med om, han är i öster nu.
Mm.
Som faktiskt har vunnit två matcher nu.
Ja, det får man säga.
De
hänger kvar.
Ja, det är som att det är ondskefullt manus, det som gjort nu för att de ändå skakar ut, att de fick lite hopp.
Ja, så
där. Och sen är det då med en engelsman, ett samtal som jag har gjort med en kille som heter David Squires, som är illustratör och satiriker och tecknar bland annat i The Guardian. På ett ofta väldigt roligt sätt. Och jag kände efter den intervjun att tänk vad tacksamt ens jobb vore om man alltid intervjuade slagfärdiga britter. Mm. Det finns ju något med dem.
Ja.
Att de är väldigt härliga att prata med.
Så är det.
Uttrycker sig roligt och så.
Vill man då ta del av detta, så antingen så köper man numret när det finns i butik på torsdag. Eller så skaffar man sig en prenumeration. 39 kronor så får du tillgång till alla de här sakerna som vi har snackat om nu. Kan du läsa dem på webben och så får du nästa nummer hem i brevlådan. Sådär. 39 spänn i månaden, ingen bindningstid. Det är väldigt billigt faktiskt. Så att in på offside.org, ta del av detta.
Ja, det här avsnittet som börjar gå mot slutet, lite tilläggstid kvar, det har vi gjort i samarbete med Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor, som till exempel Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor har ju blivit oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet. Men det är en djungel, menar Olka Express, att orientera sig bland andra återförsäljare. Och vad som utmärker bland annat Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så om ni är sugna på en fotbollsresa till hösten eller vintern och vill boka med en trygg aktör, så kan ni göra det genom att surfa in på olkaexpress.se.
Ska vi nämna någonting lite kort om bokmässan?
Ja, det var ju trevligt, med det. Tycker jag. Vi stod där hela fredagen och surrade med folk om podden och lite reportage och Jag sålde i alla fall någon prenumeration. Mm. Men ganska många tycker bara det är trevligt att komma fram och prata. Mm. Det var ju roligt. Det är alltid ett litet... vi står ju tillsammans med filter. Vilket gör att... vi ska vara ärliga med att säga att... de flesta som kommer till monten är där för filters skull. Det är lite mer deras crowd. Mm. Och då händer det ganska ofta då att man blir tagen... lite för en fotbollskille som inte förväntas veta någonting. Mm. Lite det här med på spåret grejen. Kokettera med sitt sportointresse. Mm. Och jag var glad att du inte var beväpnad när kulturtanten kom fram till dig och ville prata om filter. Och så kollade hon så din tröja stå offside. Håller du på med huliganer och så? Nej, det ska jag väl inte säga. Eller det kan väl hända att skriver om dem. Nej, Zlatan har gjort något mål. Skriver ni om det? Så gick hon iväg och då såg jag din blick. Och hon blickar kunde döda. Och så vidare.
Ja.
Föraktet.
Ja, men, ja. Ja, det får man ändå säga. Ja. Ja, du beskrev det väl. Jag kan inte säga så mycket mer. Jag tror att folk förstår.
Jag blev väldigt glad av kvinnan som däremot kom och pratade om offside. Och började bläddra oss offside. Jag har inte så bra koll på offside. Ja, kolla lite. Sen frågade hon plötsligt. Hur är det med Andreas Brännström? Skriver han sina krönikor själv?
Detaljkunskap.
Jag skulle vilja veta vad du vet mycket om. För det var ju en otroligt initierad fråga. Jag kunde säga då att det gör han. Han skriver om med mig som redaktör.
Absolut.
Men Brännan skriver själv. Och han har skrivit om, apropå Emil Forsberg, den fria rollen. Hur en tränare ska... förhålla sig till den.
Ja, precis. Sen så hade du och jag ett litet snack där. Och då pratade vi om bra fotbollsböcker, jag tänker. Det var jävligt brett. Vi fick välja ut lite egna favoriter. Och det var inte så att vi bara tittade tillbaka senaste året. Utan jag hade någon bok från 91 och en bok från 94. Och du hade också någon gammal Tony Adams självbiografi, Addicted. Men vi valde lite olika böcker som vi kanske tyckte representerade olika typer av fotbollsböcker som faktiskt är möjliga att ge ut. Och sen så gav vi kanske också exempel på böcker som ges ut, och det har vi pratat om här i podden.
Kanske slarvas bort lite.
Slarvas bort lite grann. Alltså att det är svenska biografier, självbiografier som ges ut, där man känner att... det borde inte ha getts ut på det sättet. Nu är ändå din chans rökt för att du har bränt av lite saker som man inte riktigt har tagit vara på. Men väldigt kort, de tre böckerna som jag snackade om. Det var All Played Out, det är ju den här boken av Davis som kom ut 91. Det handlar ju då om Englands landslag i VM 90 i Italien då. Mm. Där den här journalisten får följa fri tillgång till spelarna, förbundskaptenen, i 9 månader. Alltså 8 månader innan mästerskapet börjar. Och även under mästerskapet. Oerhört härlig läsning.
Ja, det är ett bra persongalleri han har att jobba med.
Ja, väldigt lyxigt och fint. Alltså. Många roliga små klenoder i den. Så den tipsar jag om. Sen så var det då A Life Too Short, Ronald Rengs bok om Robert Enke. Som vi har publicerat. Det är ju faktiskt, tror jag, är 10 år sedan. Han gick bort här nu i november. Men det är också en oerhört fin biografi. Där han kände honom personligen som... i rollen som reporter. Sen så blev det mer än så. Reporter och fotbollsspelare. Men väldigt sorglig men också fin läsning. Som faktiskt tror jag gjorde rätt mycket för hur man som elitidrottare pratar om psykisk ohälsa. Eftersom han tog livet av sig på grund av depression. Och sen så den sista boken som jag tipsade om var Simon Coopers Football Against the Enemy.
En klassiker.
Som ändå känns som en... den kom ut i 94 tror jag. Där det var, han reste runt i 22 olika länder.
Mycket i det gamla Östeuropa.
Ja, Afrika, lite Sydamerika. Mm. Men då där han gjorde det här som vi försöker göra en del, som Erik Niva också gör en hel del. Liksom det här förklara hur fotbollen kan faktiskt förklara ett samhälle eller en värld eller en stad eller ett land och så. Så det är en klassiker.
Ja, och jag tipsade om förutom Addicted bland annat om The Damned United som alltså är en mer litterär bok om den korta och misslyckade tid som Brian Clough hade i Leeds United. Och det var väl några mer, men framförallt de två. Och Claes Ingessons självbiografi också.
Faktiskt
också. Som jag tycker man ska läsa.
Mm. Därmed så är det väl dags för oss att bara säga hej då.
Ja,
jag önskar en trevlig vecka. Så hörs vi nästa onsdag igen.
Det gör vi absolut. Ha det så bra.
Hej då.